Du lyssnar på Olof Palmes sista steg av Lars Borgnäs. Uppläsare Ludvig Josefsson. Förord av Lena Andersson. Vem sköt Olof Palme? En man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock är vi inte hjälpt av. Det vi undrar över är: varför sköts Olof Palme? Vem måste inbegripa varför om det ska ha någon mening som svar? Det är förklaringarna vi behöver och vill ha. För egen del har jag förundrats, oroats och fascinerats av det svenska statsministermordet allt sedan den 1 mars 1986. Då och då har det också skrämt mig på det sätt man kan skrämmas av en amoralisk thriller eller av dokumentära påminnelser om statligt underrättelsearbete där man blir varse att demokratins beskyddare på intet sätt har rättrådigare metoder än diktaturens beskyddare. Jag var knappa 16 vid tiden för mordet. Morddagens eftermiddag minns jag klarare än någon annan eftermiddag från vintern 1986. Det vi fick veta följande morgon tycks ha frusit vissa intryck och gjort föregående dags hågkomster tydligare. Jag befann mig i Östersund, och det var inte utan betydelse i sammanhanget, för Olof Palme hade bara några dagar tidigare varit i jämtländska Pilgrimstad, där han besökt fabriken och talat med ungdomar i min egen ålder eller lite yngre inför tv-kamerorna. När lokaltidningarna skrev om mordet var de påfallande upptagna av hans besök. Sista resan gick till länet, i en rubrik som stannat i minnet. Att statsministern nyss varit i Jämtland hade nästan högre dignitet än att han mördats. Förmodligen samma effekt som skulle ha uppstått hos svenskar i allmänhet om John F. Kennedy hade besökt Stockholm dagarna innan han sköts i Dallas. Under de första åren läste jag sporadiskt det som skrevs. Hängde hyggligt med i rättegången mot Christer Pettersson, men erinrar mig starkast tv-bilderna från försvarsadvokaten Arne Liljeros kontor då Pettersson friades. Feststämningen, alla blommorna, hans vinterjacka med lila detaljer på axlarna. Den efter en lång häktningstid avgiftade vaneförbrytaren satt där med nytvättat hår och såg ut att aldrig ha mått bättre. Han höll hov, suverän och med självklar närvaro på scenen. Jag minns att han kommenterade en felstavning i ett gratulationskort och blev upprymt förvånad över att blommorna inte var till honom utan till advokaten. I det stolt, jämlika folkhemslandet var till och med A-lagarna och de gatukriminella belästa, vältaliga, språkkunniga och intelligenta. Så såg den pikanta symboliken ut. Men den var en chimär. Christer Pettersson var ovanlig. En begåvning som kommit snett, men inte av en slump. Han tycktes dömd att komma snett. Jag hör till dem som anser det vara så gott som uteslutet att Christer Pettersson är Palmes mördare. Av samma skäl som Lars Borgnäs anger i denna bok. Därför tror jag också att han på allvar undrade varför Lisbeth Palme pekade ut honom. Han visste att det inte var sant, och han visste att hon visste det. Ändå insisterade hon på att det var honom hon sett i ljuset från Dekorimas skyltfönster. Under rättegången gjorde Pettersson ett mycket viktigt yttrande. Han riktade sig till målsägaren Lisbeth Palme och sa: om du tror att det är som du säger, då är det okej. Men om du inte tror på det, då är det inte okej. I pappren som hittades efter hans död och visades upp i pressen fanns ett klotter på en lapp som tydligen hade bildat underlag för yttrandet om hennes egendomliga utsaga, på en gång osäker och tvärsäker. Klottret sa samma sak, men i en mer undrande tonart, där han noterade för sig själv att det vore möjligt att förlåta fru Palme om hon handlade i god tro och av övertygelse. Men om det fanns något annat och bistrare skäl, vore det svårare att förlåta. Frågan om Lisbeth Palme har berört mig intensivt och på djupet sedan den 28 februari 2011, 25-årsdagen av mordet. Då sände Sveriges Radio ett flera timmar långt block om Olof Palme och hans död.